Varifrån Jugoslavien kommer du?
Farsan från Bosnien, mamma från Montenegro. Jag själv är född i Sarajevo då,
så... Vilken bra kombination, jag älskar Sarajevo. De har ju en väldigt bra filmfestival för indiefilm. Jag var där med en, på den tiden ihop med en FN-diplomat som hade jobbat också i Balkan.
Okay. Faktiskt.
Så hon hade ju koll på det där, det var hon som var så här filmfantast. Så... bästa för independent film som jag själv sysslar med lite eller på väg in i snarare kan man säga. Det är San Sebastian i Basken, men den näst bästa är Sarajevo.
Kul att höra, kul att höra. Ja, men då kommer vi in på stad.
Jag drack vattnet i den här fontänen som säger att om du dricker vattnet där så kommer du komma tillbaka.
Okej, okay. Vi får se om det funkar idag. Har du varit tillbaka sedan dess?
Nej, men jag kommer komma tillbaka garanterat. Ja. Men det var
en fin stad.
Det var en fin stad och gillar de där små, vad heter de? Som små korvköttfärsgrejerna.
Cevapcici.
Ja, vi sa, precis.
Ja, så jävla gott. Ja. Så jävla gott. Ja, cevapcici och burek. Mm. Burek i Gamla stan i Sarajevo.
Ja, vi sa, precis.
Ja.
Och så gick och så, men det är jävla häftig stad, den där kvarters grejen också där skottet Sarajevo var liksom.
Hela liksom så här
1900-talshistorien börjar där kan man väl säga.
Ja. Intressant grej att vara känd för. Startskottet på första världskriget liksom.
Ja, men sen också det hemska där på 90-talet också, krigen. Och man kunde ju se det, jag har ju varit i ett annat land. Som jag sa, min populäraste bok, Mitt mörka hjärta, gangsterreporten, utspelades i Kambodja. Och det är samma sak, du ser på de äldre människorna. Och Sarajevo också på de yngre, vad de har varit med om i krig. Du kan se det på nästan i blick och kvinnorna också och sådär liksom.
Verkligen. Vi hoppade in där lite på Sarajevo och dokumentärfilmerna. Men du har många ben att stå på. Du har skrivit en hel del i olika former. Poesi, böcker, journalistik och även nu då film.
Ja.
Och podcast.
Ja.
Fan, vad, finns det någonting du inte håller på med?
Ja, vi gjorde en öl. Ja, men jag har väl ett bra självförtroende faktiskt ingrundat som grundar sig att jag egentligen som liten hade väldigt dåligt självförtroende. Men sen när man började, när du lyckas med grejer och sådär, då får du väldigt bra. Det kan störa folk. Så man får en del haters för det liksom. Det är typiskt svenskt att störa sig på
framgång.
Ja, precis.
Ja. Och folk som slår sin egen väg fram.
Ja, precis. Och för det är ju ingen som hjälper. Jag tror att Sakabo Johan Rink som lärde mig, det är ingen som kommer hjälpa dig liksom. Att du måste liksom ta för dig. Så har det blivit liksom. Vill jag ha en öl, då gör jag en öl. Nu igår hade jag möte, vill jag ha en absint? Ja, det vore coolt att ha en absint. då gör jag en absint. Sen behöver inte det vara liksom, folk tror kanske att man tjänar jättemycket pengar, men det gör ju inte, som jag sa. Jag har ju ett deltidsjobb som socialarbetare också. Det är inte bara för att jag trivs att jobba med människor, utan att jag behöver en fast inkomst. Men för så, det var Anlinge Jo jobbade jag med, producerade mig i True Crime, Sveriges största konstkupper för SVT som gick i, jag gjorde en speaker där.
Okay.
Just bland annat, jag tror hon ville ha med mig Friends för att jag kände juggemänniskor framförallt som hade utfört konstkupperna.
Det hjälper att ha kontakter av alla slag.
Ja, precis. Snygg Alex som egentligen, han är inte ens jugga, han är från Albanien.
Det var att gruppera ihop hela kopiet där.
Hans pappa satte dit honom, vilken tragedi. Men jag förstår, de vill inte vara med ändå. De lever svenneliv idag och liksom, jag förstår att de inte vill vara med. Och det förstod hon också.
Har du alltid dragits till liksom, vad ska man säga, du har ju rapporterat från krig, du har rapporterat från gangsterkulturer. Har
jag ska bara säga det hon sa där, att med en öl och nu absint, det är ju inte så här, det är inga så här grejer, jag förstår, jag kan tänka mig att du tjänar inte massor med pengar, utan du tar lusten och njutningen går före det ekonomiska, och så är det väl. Vad skulle du säga?
Ja, men det är en ännu intressantare fråga. Har det alltid varit så för dig? Har du följt liksom lusten och glädjen och framför det ekonomiska?
Ja, det gör jag. Men sen har jag aldrig varit... Jag växte upp i Vasastan på den tiden, liksom när Odenplan kallades Sveriges farligaste plats. Det kan man inte tro idag när det är Lilla Östermalm. Och stan är full av framförallt reklamare. Liksom. Köpte ingen jag växte upp med haft råd att bo kvar.
Nej.
Utom hon Bella jag ska till nu faktiskt när du frågar vad ska du göra. Det är tre och klippa mig. Ja, för hon bodde i en hyresrätt. Hennes fastighet har inte omvandlats till bostadsrätter.
Okay.
De andra har gjort det.
Skönt.
Ja. Men vad jag skulle säga... Nej, men så där... Så, pappa bodde i förorten och där fanns det pengar och där var jag på helgerna, men hos mamma i Vasastan fanns det inga pengar. Så jag lärde mig tidigt att jag tänkte att inte ha skulder liksom. Och ändå tjäna pengar så att jag klarar mig liksom. Och kan ha det hyfsat gott. Och, jag menar, man behöver inte jättemycket pengar för att ändå kunna ha det ganska bra.
Nej, inte i Sverige där det finns en liksom baslinje som är ganska bra.
Ja, huvudsaken är bara, nu har jag i princip slutat dricka, men innan att man kan dricka bra vin och äta god mat, ungefär det räcker.
Ja, allt man behöver är livet.
Ja, precis.
det jag skulle fråga var, du har ju varit liksom och rapporterat från Ukraina i kriget, du har varit med på fronten mot ISIS, gängkultur och så vidare. Har du alltid dragits till liksom, vad ska man säga, mörkret, våldet? Är det något som fascinerat dig som du har varit intresserad av att utforska, eller?
Ja, det är det väl på liksom, inte att jag tycker jippie, det här är kul, men nej. Samtidigt där också jag växte upp, som jag sa, och det var också en ganska våldsam miljö jag växte upp i, så man har det där med sig. Sen är det nog en grej jag tänkte på, för det var just hon makedonskan som jag var tillsammans med senast, och vem vet, jag blir tillsammans med igen kanske. Hon sa, men man vet inte var vi ska träffa. Nej, jag vet inte. Nej. Han är babbe som du, tror jag, sa till henne. Ja, man kan prata och ha den här jargongen, framförallt med juggar. Men ja, jag tror kanske om krig. Jag bara, men det brukar bara bli bättre om man är oförd. Ja, du är såklart säker på det du gör, har jag nu. Som vanligt.
Vi kunde ju inte varit mer oförberedda, för de som lyssnar, vi hade misskommunikation. Jag trodde det skulle vara fredag, men så blev det tisdag. Och så fick jag sms av dig, jag är i taxi på väg in.
Ja, för jag hade tappat bort det hade försvunnit vår mässkontakt. Så jag satt och kollade igenom, på något sätt hittade den på Instagram ändå. Så jag trodde jag var ju en halvtimme för sen.
Vi verkar ju klicka rätt väl ändå. Det funkar nog ändå.
Ja, precis.
Nej, men jag har alltid varit fascinerad av krig, i och med att jag kommer från krig såklart.
Precis. Du är ju så här, hur gammal är du?
Jag är 35. Så
när kom du till Sverige?
När jag var 3 år bodde vi i Sarajevo, då började kriget. Sen flydde vi därifrån till Montenegro, där jag har släkt på mammas sida.
Bodde du i centrala Sarajevo också?
Ja, ganska centralt.
Så du var med om det, att det låg krypskyttar och så att ni fick springa över gatorna och så här?
Min mamma och min storebror och jag tog oss ut precis, alltså sista bussen ut, innan det verkligen inte gick att ta sig ut. Så vi missade, som tur är, det värsta. Pappa var kvar ett tag, men han kunde ta sig ut och ansluta sig till oss i Montenegro några månader senare. Så även om jag minns såklart ingenting, jag var 3 år. Även om jag var för liten för att minnas någonting, så är det någonting som har varit närvarande. Jag hade släkt som inte lyckades ta sig ut, som var kvar. Och sen har ju det här påverkat min familj, givetvis, resten av livet. Så jag har alltid fascinerats av krig och försökt lära mig, varför hamnar vi här gång på gång? Hur hamnar vi här? Vad kan man göra för att inte hamna här?
Det var ju i Kambodja till exempel, och det är ju samma, Bosnien har ju samma, eller Balkanländerna har ju samma problem, att, och det kommer vi se i Ukraina nu också, och för inte tala om Syrien, det har också varit i det, så att förövare ska i de här krigen, de ska ju veta att de aldrig går säkra, och det ska de inte göra, de måste dömas, det är bara att det tar sin jävla tid. Det var ju många som hade växt upp i, jag mötte en del i Kambodja som hade växt upp just Sarajevo under kriget också. Och blivit typ så här människorättsjurister då. Och då var de i Kambodja, för att där börjar rättegångarna med det hemska som hände.
Just det.
Alltså under Röda Khmerna så dog, det var ett folkmord som var värre, jag är själv judisk, men vad ska man säga, det är värre än Hitler på det sättet att en fjärdedel av befolkningen dödades till och med, av deras eget folk. Hitler dödade 6 miljoner judar, romer och homosexuella då, men kanske inte så mycket tyskar egentligen, eller ursprungligt tyskar, även om det var judiska tyskar och sådär. Men så det var ju en del människorättsjurister där från just Balkan som var där för att liksom, jag kan tänka mig att de vässade sina knivar för att okej, vi börjar, det är här vi är nu, att vi ska döma dem från röda kemena nu, men ja, så vi är väl om 10 år kan vi ta tag med med serbokrater och det som har hänt där och andra.
Liksom. Det tar ju tid. Jag vet, i Bosnien gräver de fortfarande upp massgravar. Hittar nya massgravar liksom. Och det här var nu 30 år sedan kriget slutade i princip. Sånt tar ju tid.
Jag håller på med faktiskt nu, skrivit synops på min Ukraina-bok och jag har ju material för 2-3 böcker till. Det har hänt mycket sen den var ju först i världen. Den handlar om en resa genom krigets Ukraina, hur 2 veckor in i kriget åker jag man kan säga Norges motsvarighet till mig själv, Geir Angel Øygarden heter han, i Sverige mest känd för att vara Knausgårds bästa kompis i de här Min kampböckerna, men i Norge och Danmark han kände sin egen rätt för det han gör och han har varit i Irak och skrev därifrån kriget. Men i alla fall, den handlar om hur vi reser in där. Men jag sitter nu, jag chattade med Daniel, jag skrev ett brev till Daniel Espinosa, jag ska posta idag för att skicka böckerna, för att jag har fått frågan om att göra ett filmmanus på det av Hobab, de som har fått Guldbagge både i fjol och i år, som jobbar med internationella independent filmer som visas på Sarajevo filmfestival. Det var så vi började snacka om Sarajevo. I alla fall, jag skrev till honom att det här att liksom, den här det jag ska lyfta fram i ett filmmanus, om det blir så att jag gör ett filmmanus på det här, det är hur, när du kommer in, det är ju bara ett land mellan Sverige och Ukraina. Och hur, när de går in över gränsen, det är ju egentligen jag och Geir egentligen då, när vi går in över gränsen till Ukraina, hur bara strömmar ut kvinnor och barn tusentals, och bara då blir man ju så här, man blir ju så här helt apatisk, alienerad liksom, och det var väl så jag tänkte, det har inte jag lyft fram tillräckligt bra i boken tror jag, men det är sånt man kan skildra i film i bild, att man bara ser en apatisk blick, shit vad är det här, och man tänker det är första gången sedan Balkankriget, och i Balkankriget var det första gången sedan andra världskriget. Du ser det här i Europa så nära dig, att det är här. Och det hoppas jag med framförallt film, ju få människor läser böcker, men många människor ser film. Så därför vore det ju grymt om man får till en film på det. För då går ju budskapet fram. Och för det jag kände där, och jag vill att en huvudperson i en sån film ska förmedla det, att shit, kriget är här i Europa, då kan det lika gott komma i Sverige.
För definitivt.
Ja, precis.
Vi är ju invaggade i någon sorts ro här och tror att det inte kan hända här, men det är klart att det kan.
Nej, jag skrev i den där rapport från fronten mot IS i den boken att det vore bra, ibland tänker jag att när jag är där mitt i kriget där mot IS, när jag var där i Syrien, att det vore bra framförallt för svenska män att uppleva krig. Och det låter ju taskigt och cyniskt och nästan oförskämt, och det är väl klart att ingen vill uppleva krig. Men ja, de vet ibland så själv liksom att de inte vet vad det handlar om, de fattar inte vad det handlar om, man ligger för intrygget. Och jag är ju faktiskt för NATO, fast jag kommer liksom från vänster anarkist-sidan och sådär liksom. Men det är ju också för att visst kan man ju säga, jag vet att till exempel många serber hatar NATO efter bombningarna där och sådär, men vad ska man göra? Det var ju enda sättet att få slut på kriget. De har ju faktiskt räddat oss från, och det vore osympatiskt med våra grannar i Norge och Finland och där, om vi ska vara en vallgrav i Skandinavien som då provocerar fram, alltså skulle nu har ju inte kriget gått så bra i Ukraina ändå för Putin, men skulle det gått som en vals för honom och vi inte var med något, då skulle ju Sverige vara nästa liksom projekt för dem.
Möjligt.
Och vi kan inte bara tänka så här, typ att de hjälper oss ändå. Nej, det ser vi ju hur det går i Ukraina. De hjälper med vapen kanske, men de hjälper ju inte Ukraina så.
Nej, det går ju att argumentera för hur mycket hjälp det är. Alltså, för västvärlden har ju också pushat mot fredsförhandlingar i tidigt skede när det fanns ett avtal på bordet ja. har man skickat dit Boris Johnson för att säga nej, nej, nej. Inte förhandla nu, utan vi vill ha mer krig.
Ja.
När det kommer till krig, jag är ganska cynisk tyvärr. Jag tror att det så mycket handlar om ekonomiska incitament.
Ja, ja. Alltså, jag har ju material. Jag har ju varit där två gånger. Ja, tre kan man säga. Två och en halv. Sen den här boken utspelas. Så att jag har ju mycket stoff som man kan lägga in i ett filmmanus också. I boken så räddar ju faktiskt en mor och hennes dotter, och sen efter boken som händer där, och även deras, alltså tre generationer kvinnor, och det känns ju för skrytigt om att sitta och i en film och döpa huvudpersonen till Cyril och sådär, så att jag kommer göra om den, men det gör ju också friheten att för att göra lite mer Hollywood-dramaturgi i filmmanuset, så men det är också det blir mindre skrytigt att göra en själv till en hjälte, men det måste bli en hjälte här då på något Casablanca.
Vad åkte du ner för att uppnå i Ukraina? Vad var liksom din inställning? Vad ville du göra?
Där finns ju en sida med krig, alltså när du bevakar krig. Ja, och det låter också så här, typ som man kanske är knäpp och sådär, men det här har ju alla krigsreportrar gemensamt. Jag håller på det för att sätta, men dels tror jag har krigsreportrar det gemensamt som jag själv har. Man vill vara del i historien, i nuet, i samtiden. Man vet att också det är viktigt att skildra vad som sker. Framförallt, ja, såg vi inte minst från Balkan och sånt. Jag ville ju åka dit redan då på 90-talet. Det slutade med att jag undervisade Bosnien istället i svenska. Så att det var ett av mina första riktiga jobb. Men jag ville åka dit, men vi hittade ingen kompis som hade guts nog och ville följa med. Anders Oxelström, han var på DN TV4, nu har han slutat. Nu håller han på, han har gått till näringslivet eller någonting. Men han försökte få med mig, för han var duktig fotograf, men han bangade till slut. Så det hade ju på något sätt, om det hade varit bra om han hade varit där också redan där. Men det man gör, man får ju kickar, det är inget att hymla om. Du får ju adrenalin, och jag är ju en adrenalinbundare. Det var ju därför, till exempel, som jag sa att jag slutade dricka, för att det går lätt överstyr, och det går ju på dopaminsystemet också. Men här vi pratar i den här Ukraina-boken, jag och Geir Norman, han berättade om en av Englands kändaste krigsjournalister, som jag glömt bort namnet på honom, så han kände, men han är även känd i popvärlden för att han i så här vänsteranarkist och uppväxt med The Clash, så de brukar hylla honom och ge honom pengar. Jag glömde bort vad han heter.
Robert Fisk?
Nej, inte Robert Fisk. Nej. Jag kommer till Robert Fisk snart också, för jag håller på att läsa honom. Men den här britten, han är väl krigskårarnas rockstjärna lite, och beter sig som en rockstjärna. Men han har ju sagt att när han är i krig, det är den enda gången han inte behöver heroin. Så han kan ju liksom, alltså han kan till och med vänja av sig vid heroin. För att du får såna kickar. Och jag kände det själv. Jag kände ju det både i Ukraina och Syrien, att det skriver jag, i alla fall i Syrienboken, att alltså så här, drifter som i Ukraina hade där var det ju torrlagt att det var förbjudet att dricka, men där sökte jag mig till att dricka, för det var ju efter det här som jag slutade dricka. Jag var i en period där jag drack för mycket. När jag hade förlorat det här barnet och såg trailern på och sådär. Så där var jag tvungen att dricka för att få tag på sprit för abstinens snarare. Liksom. Men i Syrien när jag var där och Irak en månad, alla sådana drifter med alkoholsug och men även sexdrifter och sånt där, det försvann. Liksom. Hunger också.
Är det för att man fokuserar så mycket på att överleva eller...?
Ja, på det sättet. Det är ju inte så att du har en kniv mot strupen så. Men jo, men du är ju på din vakt hela tiden. Du måste vara fokuserad. Och det gör att du har adrenalin och är på högspänn hela tiden. Och framförallt blir du adrenalin när det är bomber och sånt där. Jag kommer ihåg att det låter ju också sjukt efter Syrien och Irak den där, 2 månader. När jag kom hem där gick jag, då var det sommar och jag bara gick så här, typ, kände mig tom inombords. Och sen när jag såg på Aktuellt och något från då just Syrien och Irak och massor med bomber i natten och eldgrejer så här, då skände jag upp och började sakna det. Så det låter ju sjukt också. Så att, visst, du får ju kickar av. Och Robert Fisk, som jag skulle säga där, för mig är väl den största drivkraften ändå att jag vill se vad som händer. Jag vill skapa min egen bild av historien. Så nu sitter jag ikväll. Jag ska kanske träffa en kvinnlig riskkapitalist. Jag ska höra om hon vill på något sätt kan hjälpa mig och med fixa pengar så jag kan dra till Israel till exempel.
Mm.
Och då är det egentligen inte för att jag saknar krig och Israel, du får ju inte komma in i Gaza, så det här är ett mer problematiskt krig om man ska vara en objektiv reporter.
Yeah.
Och farligare också, tror jag. Man vet inte heller om liksom, de här siffrorna när de säger 20-30 000 döda palestinier. Det är ju Hamas som styr de siffrorna. Mm. Du vet ju inte hur det är.
Mm.
12 000 är ju Hamas enligt Israel.
Mm.
Och då är det ju soldater som, alltså, ja, som har gett sig in i det, som förtjänar kanske på något sätt. Man har gett sig in i det.
Mm.
Och särskilt de som har börjat kriget kanske förtjänar det.
Extremt men, svårt att veta vad som är sanning.
Men kan du röra dig civilt och du bränner? Ja, nej, det är nog risk för att, man måste ändå tro på rapporten också. Civila dör ändå,
liksom. Och vad jag förstår så släpper inte Israel in journalister.
Nej. På gott
och
ont.
Och de journalisterna som
finns är där blir ju då ofta Hamas. Så du vet ju ingenting.
Ja, exakt. Det är ju ett mörkt hål liksom.
Precis. När de säger att, som jag skrev i Ukraina-boken, då 2 veckor inne, då var det ju många som svenska kollegor som bara, ta det försiktigt. Även kollegor... som har varit i krig var rädda. Här var det också kärnvapenhot särskilt 2 veckor in.
Mm.
Så det mötte jag de här, du vet, brittiska från BBC-journalister som har varit i 40 krig.
Mm.
De, det finns ju också en romantik. De sitter bara på, egentligen kanske inte är så farligt, de sitter bara på den här lönnkrogen när vi satt. För då, Ukraina var tacksam, vi hittade ju en krog. Ukraina var tacksamma de mot västerländska journalister. Så officerare och journalister fick supa på en lönnkrog då. Fram till 8 på kvällarna då det stängde. Men då kunde man köpa med sig hem ett elrör under disken. För de var tacksamma att vi var där då. Men då när man satt och söp på den här från BBC och CNN och så här, som har varit i 40 krig liksom. Så var de på ett sätt räddare än någonsin, sa de, för att det är första gången nu. De här var ju samtidigt det här var ju gamla rävar, vi ser att de är 60 år då. Men då är de fortfarande för unga för att ha varit liksom Kubakrisen, Angola och allt det där liksom. Men de har ju varit i kalla kriget och liksom kanske sådär, men det är första gången de är rädda verkligen för en atombomb. Sa de.
Är du det?
Där känner jag väl också det, att ja, det kan ju, det skriver de, ja, det kan ju vara så. Och där kommer jag, du berättade att du var på i Sarajevo, och det var ju vi som även alla i Sverige hade någon form av, så den här dokumentären Alltid rött, alltid rätt om imperiet nu, som skildrar den här tiden på 80-talet. Ja, men de var ju samtida och lite så här svensk motsvarighet till The Clash. Clash, första låten jag lärde mig spela faktiskt i droppan. London Calling handlar om I live by the river och typ London Calling, att det är någon atomvapenhot. Så man har ju på den känslan under uppväxten lite, men det är ju inte som att man växte upp i ett krig.
Nej.
Men här kände du visste att kommer en atombomb då är det här en smäll.
Ah.
Ja. Även om, men man hoppades ju på att det kalla kriget skyddade oss ju på det, att den här terrorbalansen, som det kallas i statsvetenskap, att ryssarna vet ju samtidigt att om de slänger en bomb där, då har de själv en bomb på sig.
Då är det tack och hej för hela.
Ja, samtidigt hinner de i den vevan också ta Berlin, Paris, London, New York, Washington, spekulerades. Det var ju såna kalkyler.
Jag såg den här dokumentären som Oliver Stone gjorde om USAs mörka historia. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men där snackade han om, under kalla kriget så hade USAs militära ledning en plan på vad som skulle hända om Sovjet gjorde en attack. Inom det första dygnet så skulle de med amerikanska atomvapen skulle de döda 800 miljoner människor. Det var deras uträkning då.
Ja.
Typ på vad det nu var, 60-talet, 70-talet.
Och
tänk dig, de har ju fortfarande sådana planer.
Ja,
tänk dig nu med populationen, liksom, vad det
Och här var det ett sådant läge att de säkert satt, om det stämmer som de läste böcker och sett på filmer, att de har en knapp och en nyckel. Här var 2 veckor in i det här kriget, var det nog ändå så påtagligt att de satt med den här knappen.
Mm.
Och det som gjorde det läskigt för oss som var där i Kiev då, det här var ju, ryssarna var 2 mil utanför.
Mm.
I boken så hamnar ju Eldstrid också med ryssarna. Jag har varit med Eldstrid, både IS och ryssarna också. Så det är ju inget jag längtar direkt tillbaka till. Nej. I boken handlar det om att Geijer, min norska kollega, det blir ju lite komedi i boken för vi är så olika varandra.
Okay.
Han är nykterist, som jag sa, brottades jag med alkoholproblem där. Han pratar Oxford-engelska, jag har ju bott i New York och sådär, jag pratar amerikansk engelska. Han är väldigt så här typisk svensk-norsk formell och sådär, jag är väl mer konflikt sökande liksom. Men däremot så han går verkligen igång på det adrenalinet. För jag som har varit i eldstrid, det har ju han också varit i Irak, tror jag, för han tog sin levande skälda där. Att jävla dåre. Men i alla fall, han lever ju då i med familj och barn sedan 30 år tillbaka på Österlen i Stockholm först. Han följde Knausgård och när Knausgård flyttade till Österlen dit också. Så en gång var femte år, då åker han till ett krig som bryter ut. Och då får han leva ut liksom den här adrenalinet. Så han vill ju hela tiden till fronten. Men alltså, jag tyckte det var jävligt läskigt när jag var där. Som jag skildrar i den här IS-grejen. Jag satt ju i en kurdisk stridsvagn. De sköt bazooka på dig så den bara skakade liksom. och kulorna vent 5 centimeter ovanför huvudet. Det är inget jag vill uppleva igen när jag ser det här med adrenalin. Så mycket, så kul är det inte med adrenalin.
Det finns nivå.
Ja, det finns grader i helvete. Ja. Så jag vill ju inte, där har jag hittat min lönnkrog i Kiev. Jag vill bara sitta där uppleva den där gamla Hemingway-romantiken, sitta på barer med andra krigskorrar och dra historier och dra martinis och whisky. Medan jag tjatar hela tiden om att ta sig till fronten. Och ryssarna är 2 mil utanför. Och det är ju läskigt. Och det var ju konstant flyglarm och sådär. Ja. Och du hör bomber och sånt på natten. Du vaknar av det. Jag skriver i boken hur du tejpar rutorna för att jag fick sängen vid singlade slant närmast fönstret. Kommer en tryckvåg om det kommer en bomb i kvarteret bredvid? Chansen är att jag dör ändå för att det bara splitter rakt i kroppen. Så jag tejpade gardin och sånt där. Såna där grejer. Så det är intressant tror jag för en läsare att se. Hur, det finns en ljudbok också. Inläst av Alexander Salzberg. En resa genom krigets Ukraina. Såna där förberedelser. Så det är klart att sånt är läskigt. Men jag vill nog påstå att jag kände någon större rädsla för den här atombomben, men jag tröstade den här vad heter han, jag tror han heter McSween, Britt från BBC, med att men vad fan, kommer en atombomb, vi känner ju inte att vi dör ju direkt då. Liksom,
så kan man se det.
Ja, precis.
Men om man är nära nog i alla fall.
Ja, men det var det man var mer rädd tror jag för än att faktiskt ryssarna var så nära som 2 mil utanför stan.
Tyfan.
Ja.
Vad är din bedömning idag? Det här var ju 2 veckor in på kriget.
Ja.
Hur känns det idag? Känns det som att risken för atomkärnvapenkrig liksom har ökat, minskat, samma?
Nej, det jag vill säga där med, som jag glömde bort när jag fladdrade iväg, det är att det som gjorde extra rädd är att jag vet inte ännu hur galen Putin är. Men hade han varit som vi säger Hitler var, hade Hitler haft en atombomb, det var ju därför man sprängde, det var ju nog inte egentligen för att de ville liksom ens få, de sprängde atombomberna i Japan, dels för att visa Ryssland, det här har vi, så stoppa nu liksom, också ta det lite försiktigare, för ni är vår nästa fiende. Men sen var det också för att japanerna vägrade ge upp, men samtidigt, ja, de hade ju ändå redan vunnit mot japanerna där i Stilla havet ändå, tog område för område. De kunde hållit ut ett år till, även om många amerikanska och australiska pojkar skulle dött liksom på det. Men framförallt var det då för, men de sprängde den för, dels ville de väl se om bomben funkar och sen då skrämma ryssarna. Men vi ser att Hitler hade haft den, han hade ju gjort High Chaparral om han hade haft den. För han tog ju livet av sig mot slut. Och det var ju det som jag kände med Putin, att hur galen är han? Kan han vara beredd på då sina storhetsimperialistdrömmar då, det här med att han vill ha, han går ju tillbaka, han har ju en husfilosof som heter Alexander Dugin. Den här gamla storrysslandsdrömmen, de har besatthet av haven, och de har ju gränser då ända till Stilla havet, och de drömmer om att ta till Atlanten. Så det är egentligen inte Sverige de vill ha, det är Norge egentligen, vi är ryggen mot Norge. Men de drömmer också att ta sig, framförallt i deras, den här stordrömmarna, så har de ju formulerat det till och med, att de, ett Ryssland som går till, till Dublin och Lissabon helst. Och Europa då kan de, vad har Putins husfilosof Dugin då, tycker att man ska, och Putin också, dela upp med Tyskland, för Tyskland gillar de. Putin kan ju till och med tyska flytande. Ja, det var ju där han var stationerad som KGB, sista generationen KGB. Men hur galen är Putin? Det var ju det. Liksom, om, då, om han känner att de här stormaktsdrömmarna går i kras, är han beredd att dra en atom? Även om det utplånar honom själv.
Det är det. Det finns ju gott om folk runt omkring honom som känner att vad är meningen med världen utan ett starkt Ryssland?
Ja, precis. Och det märker man ju. Det kanske själv har känt för folk från Balkan, från Jugoslavien. Att många har ju förståelse för Ryssland där. Jag märker ju då på mitt ex-pappa och sådär, liksom, fast han är makedonier då. Han har, man förstår inte varför han har de där serbiska drömmarna. Han och serberna hade straff, han hade ju Makedonien också varit, fått skit liksom. Men de har ändå förståelse för de serbiska och ryska.
Ja, Serbien och Ryssland har ju traditionellt varit rätt nära med ortodoxa kyrkan och så. Så det finns ju absolut förståelse dem emellan.
Precis.
Sen vet jag inte, alltså, imperialism är imperialism, det är, oavsett vilken flagga man sätter på det.
Jag tror
att många som har expansionsdrömmar förstår varandra också, oavsett var man är ifrån.
Ja, precis. Och, men vad ska jag säga med, ja, som sagt med atombomberna. Ja, jo. Men som sagt, nej, men du frågade vad jag tror nu. Nej, jag tror inte det kommer att slå någon atombomb, för då skulle det ju ha skett.
Det är det.
Men kanske var möjligtvis Krim då, för då blir ju, för Krim har ju också traditionellt faktiskt aldrig varit Ukraina, utan ryskt, även om det är geografiskt Ukraina. Och med Stalins förflyttningar och sådär, han gillade ju att flytta folk. Det är helt sjukt. Så det är därför har sibirier i Moldavien, i Transnistrien. Nej,
där. Det finns
en skitbra bok som heter Sibirisk uppfostran, där de bara super och slåss. Och så här, Europas värsta white trash, eller man ska kalla det. Där de bara super och slåss och är fattiga ungefär. Men det är, och den heter Sibirisk uppfostran för att de är sibirier. Det var ju så Stalin gjorde, att han flyttade tatarer till sibirier och flyttade sibirier till Krim, och samma sak med Moldavien och sådär.
Skjutsa runt.
Så att du har, trots det så vill ändå majoriteten av de som bor på Krim, som jag skriver om, där jag var på mycket med min barndom, för min mamma var russofil, det är så boken inleds. Men trots det så vill även de på Krim helst vara, tillhöra Ukraina. Jag tror det, men det är bara liksom så här, när de har haft folkomröstningar till och med i Luhansk och Donetsk och så här, som alla som tycker man skulle, framförallt gamla från svensk vänster har ju fortfarande också något så här, vi håller på Ryssland lite. Liksom. Eller nu måste ha förståelse för dem. Det här har ju varit ryskt och så här, och de tror att de här områdena, ja, de har varit, Donetsk och Luhansk har väl varit väldigt, det är väl de områdena som har varit mest russifierade, eller man ska säga, i Ukraina. Men likväl där, när de har haft folkomröstningen, så har de ändå haft liksom så här 85% vill att det ska vara Ukraina.
Ja, men det är ju inte så konstigt. Jag menar, om Ryssland var en trevlig, fin demokrati, ja, toppen, då vill vi tillhöra det här.
Ja, då kanske det har varit en fördel. Liksom.
Sen har ju Ukraina sina problem och har alltid haft sina problem också.
De har ju också korruption.
Ett steg närmare liksom. någonting civilare.
Men risken är väl då att om de, och då, Ukraina sitter ju och terroriserar Krim, bombar och spränger skepp i flottan och sådär. Och grejen är att, och jag tror att Ukraina, vad jag hör från när jag möter, nu senast mötte jag, intervjuade Klitschko till exempel i Kiev på andra resan, och nu senast mötte jag honom i hiss och pratade privat med honom och så här.
När var du där sist?
Senast i september. Men vad jag fattar från soldater, så att Ukraina kommer inte ge sig, de kommer inte vilja ta tillbaka Krim också, och gör de det, så kan ju Putin, då testas han ju igen, blir han skogstokig. Men där har ju britterna redan förberett, vi kommer utplåna hela Svarta havsflottan, för då har de ju fortfarande, då mister de Svarta havet på ett sätt, och de mister kontrollen över det som vi i Europa inte vill att de ska ha kontroll över, sundet till Turkiet och så här, för vetetransporter och sådär. Utan då har de bara de här små områden ungefär bredvid Georgien, har de här baser eller någonting liksom. Ungefär som de har något i Östersjön, någon liten där nedanför Estland, eller de har någon liten plätt där liksom. Det är det enda de kommer kvar i Svarta havet också. Men som sagt, vi vet inte, då kan han bli tokig igen. Men jag tror inte det. Och jag tror kanske, som nu kommer jag till det, när jag mötte, jag kommer inte kunna ta med det, jag ska göra en uppföljare till den här Ukraina-boken. Det är konstigt, för den skrev jag, som sagt, den var först i världen, jag skrev den på 5 veckor, men nu har det gått 2 år, jag är fortfarande inte klar med någon uppföljare liksom. Så där böcker lever sitt eget liv, okay. Man vet aldrig, men i den kommer väl komma i alla fall, men i den, ja, jag är inte ens säker på det, men i den i sådana fall kan jag ju inte ta upp det som hände på framförallt andra resan, hur CIA och MI6 och sådana där liksom tog kontakt med en och bjöd mig på så mycket kubansk rom, kubanska rom och cigarrer och allt möjligt.
Varför gjorde de
för
det?
För en ukrainsk årslön. Ja, men det var som ett löjligt spel. Jag vet att de är CIA, de vet att jag tycker det här är kul liksom. Okay. Och jag tänkte så här, om jag kan låta sig bjudas på rysk vodka, då kan väl jag dricka kubansk rom från MI6 och CIA. Däremot kan jag inte tala om vad som sas och sådär, för att du fuckar inte med CIA, det har man förstått. Och det sa de ur också. Men jag skrev en bok som heter Lilla Chicago om Göteborgs gängkrig. Och det som lockade med den, och som Stig Larsson som jag podd med menar är mest kallblodiga och brutala som har gjorts, har tryckts av en europé. Han har hittat en amerikan, tror jag, som är blodare, om det är James Ellroy eller någon liksom. Men det gjorde, jag gjorde det visst, för att här är våld, jag såg att Ali, som har varit sån här gängmedlem, att han kunde verkligen snacka våld, och det kan jag också, men om vi då slår våra påsar ihop kan det här bli brutalt. Så visst, det var väl en utmaning. Men framförallt var det att jag kunde berätta sanningen om den här massaken på vår krog och bar, som inte hade kommit fram i rättegångar, genom att jag kallade det fiktion. Som att det till exempel var en kvinna som var kvinnan som offer och förövare. Det förde tankarna till Shakespeare och grekiska antiken och sånt där. Gammal klassisk litteratur i mina ögon. Ja. För du har en kvinna i boken som berättar i slutet på boken. Den finns också som ljudbok, Lilla Chicago. Det var en kvinna som hette Go. Och hon åkte aldrig fast till exempel. Och hon gjorde det som en hämnd.
Okay.
Men den... Och det är sant, och jag kunde ta den risken, för jag också visste att ja, stämmer det, men då får du ju livstid. Och i vanliga fall hade jag kommer från en kultur där i Vasastan, som jag berättade, när det var liksom lite gatunivå på det. Att du golar inte och sådär, du golar inte ens på dina fiender, så jag uppfostrad med sådana där koder. Men här var det ändå en massaker på oskyldiga människor. Det var framförallt en stackars jugge som bara skulle gå dit och köpa en pizza som blev skjuten när hon gick ut. Så då tyckte jag
onödigt.
Hon är ju delaktig i det där, så ja, hon får skylla sig själv om jag hänger ut den.
Var det här en smidig övergång för att inte berätta vad CIA och MI6 vill
ha? Ja, precis. Att jag får ju berätta sanningen genom fiktion. Jag kommer berätta om kontakten med dem, kanske att en huvudperson har i min spionroman. Och då kan man ju tolka som att ja, här kanske faktiskt inte surrar ljuger för en gångs skull.
All right. Då ska jag inte pressa den frågan vidare.
Nej, men det jag hörde från... Ja, men det kan jag väl säga att jag hörde i alla fall från brittisk och amerikansk underrättelsetjänst, svensk underrättelsetjänst och ukrainsk underrättelsetjänst. Att det man trodde då var att kriget... De visste att en invasion skulle komma då i våra somras. För de snackade hela tiden att kriget kan ta slut redan i mars. Gör inte det, ja, i alla fall senast juni, men tar det inte slut där i juni, då kommer det här pågå, då kan det här pågå i evigheter, som på Gaza-konflikten eller Nordkorea 38:e breddgraden, att de alltid kommer hålla på och panga där på varandra.
Ja.
Nu senast när jag var där, när jag mötte, ja, Klitschko vill inte jag skulle säga det, men det kan jag väl säga, för det var inte bara Handels och andra officerare jag mötte, då trodde man väl så att tar inte slut nu i sommar, den sommaren som kommer nu.
24.
Det kommer komma en offensiv nu i sommar igen. Men tar det inte slut då, ja, då såg de lite så här uppgivna. Då vet vi inte. Men då är det väl så här, de kommer inte förlora. För det sa de ju också. När du var här första resan, då kunde vi inte slåss. De jämför sig mycket med finnarna under finska vinterkriget. Det är mina fixer där, till och med sitter och lyssnar på finska krigssånger och sånt, fast finska liksom, det är ju inte ens ett europeiskt språk.
Men det är ingen dum förebild att ha i deras situation.
Nej, precis. Liksom, så de menar, alltså nu, men när du var här första resan, då kunde vi inte slåss, men nu kan vi slåss liksom. Och på ett sätt, och på alla resorna mötte, tyckte jag ju alla var motiverade, men en taxichaufför liksom bara, jag är bara här för att jag skulle gärna varit vid fronten om jag hade ett vapen, sa de på första resan och sådär. Andra sidan, sista resan nu, jag märkte också att en del började bli uppgivna. Mm. Du har ju de som strider ju oftast män. Jag fyllde 53 förra veckan. Det är ju män i min ålder. Mm. De har sparat på de unga pojkarna. Men de äldre blir ju sura när de kommer till Kiev. För nu har Kiev blivit som det var innan kriget i princip.
Normalt.
Ja, här liksom. Kommer ni ju liksom och kan det. Ungefär som man har hört det från första världskriget också. Att de som var pojkar i Paris, de fick hur mycket kvinnor de ville och sådana här. Liksom, för det fanns inga män. Och det är lite så att de unga pojkarna i Kiev har nu också. Det gör de äldre männen i min ålder, det är ju de mindre motiverade också. Att liksom, här sitter vi och liksom, vi har ett helvete vid fronten och ni sitter här och roar som inte liksom, som ingenting händer.
Det var ju en av händelserna som formade Hitler i första världskriget, att när han åkte från fronten tillbaka till Berlin och såg hur folk levde ett normalt liv och ja, han blev så upprörd över det här.
Jaha, det var så? Okej. Okay.
Han såg dem som fega och veklingar och de var emot liksom kriget. De tyckte inte det, de hade inte den här patriotismen som han hade.
Mm.
Och det formade ju honom. Och det ser jag det har jag en stark oro för, att en liknande person kan växa fram ur det som händer i Ukraina. Inte minst en person som blir bitter på västvärlden ifall västvärlden tappar sitt intresse för att stötta Ukraina.
Ja, det är intressant.
Om pengarna börjar sina.
Det är en intressant teori. Visst, det är omöjligt.
Då kan man känna sig förrådd. För att här har ni hetsat oss att kriga, liksom stå upp mot ryssen för demokrati.
Mm.
Och sen börjar västvärlden tröttna, pengarna sinar.
Mm.
Ukraina krossas. Och vad kommer det forma för människor liksom?
Det hörde jag ju också framförallt som en del kvinnor som jag träffade som var liksom lite så här. Ja, men historia och statsvetenskap, statsvetare och sådär liksom, som också hade, som kunde ge ganska kloka kommentarer där på liksom det politiska systemet, som inte jag hade hört från män på samma sätt i Ukraina.
Mm.
De hade ju ett förakt mot både faktiskt Klitschko och Zelensky. Mm. Att de tyckte liksom, och det kan man ju från väst redan fatta innan också. Det är något lite konstigt med ett land att ni liksom bara har kändisar på de här positionerna. Jag skriver ju i Ukraina-boken att när jag mansplainar min flickvän och berättar om Zelensky, vad han är för typ, så brukar jag skriva det som att vi hade fått Henrik Schyffert som statsminister i Sverige. Liksom. Så det märkte jag på de där kvinnorna som var lärare och så här lite journalister bildade, att de hade ju ett förakt mot dem. De menade att de var korrupta också.
Mm.
Liksom. Klitschko ägde ju strippklubbar och sådär liksom, där vi var på en bar bredvid och sådär, enligt dem, hela huset och sådär liksom. Och strippklubbar i USA och sådär också. Det är väl inte liksom världens fräschaste sätt att tjäna pengar på liksom. När du har till land, för du är också Europas största prostitution. Alltså det är ju lite så här som Thailand nästan. Hade det varit innan, jag har inte varit i Ukraina innan kriget, men vad jag har förstått innan hade det varit lite så.
Mm. Och
2%
av
befolkningen har HIV till exempel. Liksom.
Ja, fy fan, det visste inte. Och sånt blir ju inte bättre av krig.
Nej, det blir inte heller. Å andra sidan så ser du inte sådär att du står på gatan och sådär som du gör på vissa ställen, eller att du har öppna bordeller som du kan ha i Tyskland och Amsterdam och sådär. Däremot var ju då, första resan såg du inte alls sånt, men andra resan när det hade blivit som det var förut, så var det ju sånt såg du, att det fanns populära strippklubbar och sådär liksom. Mm. Men med det sagt skulle jag väl säga det som kvinnorna menade med att Zelensky och Klitschko hade kommit till makten för sina pengar då, och sina kändisskap, som för en svensk inte så svårt att lista ut heller. Men de menade att de har blivit bättre, och särskilt Zelensky, genom att de har omvärldens fokus på sig.
Mm.
Så de kan inte hålla på med korruption och så. De måste, oavsett om de vill det eller inte, bli mer som västerländska. Och de beter sig för sig som de sa, att helt plötsligt de ter sig som era ledare liksom, och det kan nog stämma.
Okay.
Så jag hoppas det inte blir någon sån här Hitler-typ där.
Ja, jag hoppas jag har fel på den fronten. Det vore trevligt.
En annan teori som,
uh-huh.
om vi pratar sådär som med krig och som du är intresserad av det också, det är ju att du har ju högerpopulisterna i, då är Belarus då, som är Ryssland, som är ett mini-Ryssland eller mm. liksom Rysslands betjänt eller man ska säga, och också höger och fascistiskt då liksom.
Mm.
Så redan nu så börjar de just, det är därför Orban och Ungern och de inte vill att godta Sveriges NATO-skap och sånt där. De känns ju verkligen pro-Putin och sånt. Du har en stor ungersk befolkning på kanske i Stig som jag podcast med. Han är ju liksom hobby lingvistiker och etnolog och sådär, så kan mycket om folkslag och sådär. Alltså att nej, den ungerska befolkningen i Ukraina, det är liksom flera miljoner.
Mm.
Så att du har fascist, det förs redan samtal mellan fascisterna då i Moldavien Ungern och Belarus
mm.
om att tillsammans med Ryssland dela upp Ukraina
mm.
ungefär som Molotov och Ribbentrop gjorde upp om Polen och såna här grejer liksom, mm. inför andra världskriget.
Jag har inte hört om det, men jag är inte förvånad. Det är sånt vi människor gör uppenbarligen då.
Men det är ju också då den extrema högern i då Moldavien och Ungern är ändå demokratier liksom, så att de är väl ändå marginella förhoppningsvis där. Ja. Annars är det ju lite läskigt.
Ja, verkligen, verkligen. Vad ger dig hopp? När du ser så mycket misär och åker till så förstörda delar av världen där folk beter sig som de gör.
Det skriver jag också i Ukraina-boken att jag reflekterar. Och att krig tar ju ändå, det är väl också därför det är nyttigt på något sätt att vara i krigszoner.
Mm.
Att krig tar fram det värsta och sämsta i människan.
Mm.
När jag säger det värsta är det sånt som att det vore också intressant och nu när vi börjar prata om att skildra i filmen, det hade jag inte tänkt på.
Mm.
Men när du kommer till gränsen där från Polen in i Ukraina och du ser alla de här kvinnorna och barnen, där har du ju haft maffia då från både Italien och jag tror rysk maffia och sån här, som plockar upp kvinnor och kör dem direkt till bordeller.
Fan vad vidrigt
alltså. Alltså det är ju ren ondska.
Ja.
Så här menar jag att det tar fram det värsta då.
Mm.
Det tar fram, det är ju inte det värsta, men det tar ju fram Hustlers då, att liksom om det skulle bombats där. Vi satt ju och kalkylerade, ryssarna var 2 mil utanför.
Mm.
Om de invaderar stan och vi måste åka nu.
Mm.
Då kommer vi få betala 20-30 000 för en taxiresa.
Mm.
Som i vanliga fall skulle till och med en taxameter skulle den taxiresan kanske gått på 100 euro. Ja. Men det är ju inte, det är väl den värld kanske, att folk kan tjäna pengar på krig på sådana sätt. Men det kan ju inte, ja, men då är andra grejer, att folk går och plundrar och sånt där. Så du har ju många värsta, och du har också det som Camus, en av mina favoritförfattare, den här franska författaren, existentialisten, som var yngsta genom tiden att få Nobelpris. Han sa att, jag har skrivit ner något citat av honom, att krig, ja, men det går ut på citatet. Han har formulerat det på ett väldigt snyggt sätt. Men att krig gör något nytt med människan, förändrar människan.
Mm.
Och med det sagt, det skriver jag också om i boken. Det här med våldtäkter och sådär liksom, som används. Och det har ju varit i alla krig sedan årtusen. Men det har ju också använt det systematiskt, gjorde det på Balkankriget. Och även av IS mot yazidiska kvinnor och i Rwanda. Och även ryssarna här. Du gör det liksom för att stigmatisera, för att skapa en ny ras och alla möjliga grejer.
Mm.
Att du gör det så utstuderat.
Mm.
Så där har du ju också de värsta. Och det får ju som, jag vet inte om du såg det där klippet. Har du mig på Facebook?
Nej.
Nej, men jag la upp igår på Facebook en sida ur den här boken Mitt mörka hjärta, som utspelar sig i Kambodja. Där jag refererar till Primo Levi, den här judiska författaren som skrev om förintelsen och så mycket.
Mm.
En av Lars Noréns favoritförfattare. Men han menade ju att det finns monster liksom. Det föds monster liksom. Genuint onda människor liksom. Mm. Liksom så här. Inte fan vet jag, men Charles Manson. Ja, men det finns ju sådana här människor. Liksom Breivik till exempel.
Mm.
Ja. Det är väl ett lysande exempel. Det finns monster då.
Ja.
Men Primo Levi såg var och en av människorna som mycket farligare. För, mm. För potentiellt sett kan då män då i krig bete sig som ett monster.
Mm.
Det har det ju visat liksom. Att det tar fram sådana sidor krig.
Verkligen.
Så ja. Ja, det lär ju krig. Men sen också så tar det ju fram det goda ur människor också. Ur krig.
Mm. På vilket sätt har du upplevt det? Eller sett?
Som jag sa, jag själv fick med hjälp av folk som faktiskt inga, jag känner ju en del i näringslivet, det var inga rika människor som hjälpte mig, men framförallt många kulturarbetare, Stefan Jahl, Annika von Hauswolf, hon den här iran, persiska komikern Sinat, alla de där, bara, finns det någon kvinnor vi kan hjälpa när det där? Oh, men jag hittade, och det är det enda vi kan göra, liksom, ge pengar, liksom. Vi är inte där som du. Det är den enda makt vi har. Så till och med svenska tar ju det fram goda sidor. Och jag hittade ju då en kvinna och en dotter som behövde hjälp och med att kunna ta sig ut ur Lushansk. Vi fick ut dem typ 2-3 dagar innan ryssarna var där.
Mm.
Och där var det ju framförallt, jag la ju in en bok på, jag kan visa, har du boken?
Nej.
Jag har ju den, jag ska skicka den till Daniel Spinoza. Så i första upplagan har jag med bilder. Jag la med bilden på dem. Jag är känd för att provocera och jag tycker inte om att provocera för provocerande skull, utan när det får folk att tänka, utan när det får folk att tänka till. Det är klart den här bilden provocerar då att folk tycker att Cyril hjälpte ut bara för att hon är snygg.
Ja, ja. Vi kan visa på kameran för att de ska kolla på YouTube.
Men så är det ju inte. Jag hade ju hjälpt henne om hon var tjock och fet och ful också. Och det var ju framförallt den här söta lilla flickan på 5 år. För ryssarna betedde sig som djur att de också, de våldtog även barn och pensionärer. Helt jävla, det är där jag menar att de gör det systematiskt då, liksom. Och pojkar också liksom.
Ja, det...
Som en sån här maktgrej. Här har du en bild som jag tog där när vi var i, här var vi utanför Butcha. Hade vi åkt dit, Geir då, som jag sa, han som ville komma bort från sin fru och få lite action då en gång var 5 år. Han fick övertalade mig då, det är med mot slutet av boken, nu berättar ju handlingen, för övertala honom att vi ska åka ut några mil utanför Ukraina, för, eller utanför Kiev, för att plåta övergivna ryska fordon. Och då har våra fixer, som man säger då, de som hjälper och dina chaufförer och sådär och tolkar. Det är lite så här. Egentligen ett ganska arrogant ord, för de är ju mer som en researcher egentligen, kan man säga, för journalister. Men de bara, vi vet ett ställe som heter Butcha, där finns det, där har ryssarna stuckit, där finns det fordon.
Yeah.
Sen när vi kommer dit, här är vi 500 meter utanför Butcha, då bara, jag la upp något sånt, jag vet inte om du såg det på Instagram, jag la upp ett klipp, du hör ju bara så här, boom, boom, boom. Och jag bara, I think we should turn around. De bara, nej, men vänta, vi går ut. Och sen säger någon så här, jag är pissnödig, säger någon av oss. Så vi går ut och ställer oss där och pissar. Där får man så här tunn, då får du ju adrenalinet. Och det brinner alltså framför. Och du får ju så här tunnelseende. Så jag står ju där och tänker så här, fan, ska vi ta och köra bilen rakt igenom elden? Liksom. Så där tänker jag helt blint. Sen kommer en så här pickup med en bil, nej, men du vet, en så här typ, vad kallas bilarna? En så här Chrysler, du vet, en stor bil. Där du kan vara 10 personer nästan liksom. Som en stor city jeep. Kommer full med soldater. Innan har mina fixes, har fixerna sagt att i det här kriget då, på 2 veckor har dödats 30 journalister. Där det står präst på din skyddsväst, som är då, att det hjälper dig inte här, för det här kriget gör det bara värre då, att här är skottpengar på journalister.
Ja,
så ser ryssarna den där, om de stoppar dig, då har du en kula i huvudet.
Och vad var det för soldater i den Chrysler som kom? Var det ukrainare eller?
Den kom ju bara då, den kommer ju först bara åkande förbi.
Okay.
Jag hinner inte tänka så långt, för sen kommer nästa Chrysler. Och då är det ju en officerare, deras typ en major eller någonting, kommer ensam. Och visst, jag springer dit. Och sen skriver jag boken i uppväxt med en russofil. Så jag kan ju lite så här, jag kan plocka, även om du pratar liksom bosniska, kan jag plocka lite ord på både ryska och balkanspråk. Så jag förstår lite i alla fall. Så jag springer mot den där bilen. Men jag hör ju att han, men så kommer jag på, shit, tänk om det här är en ryss. Då dör jag nu ungefär. Men han säger så här, typ, jag uppfattar att han säger galen, ni måste iväg, ryssarna är 500 meter härifrån. Mm. Det är de du hör boom, boom, boom från.
Okay.
Så då drar vi med rivstart därifrån.
Helvete.
Sen bara, då ska vi svänga vänster, tänkte vi, ja men där finns en sprängbro vi kan plåta.
Mm.
Tror det bara, när vi kommer dit och stoppar, då är det ukrainska soldater som stoppar. Nej, ni måste vända åter och för där vi precis åkt förbi.
Mm.
Där ligger snipers här. De har det är tre stycken som redan har dött när de har korsat den här vägen. Och då tänker jag så här, när du var i Syrien, det var ju liksom så här, en vanlig IS-soldat, liksom någon som har suttit i Bergsjön och rökt hash, eller liksom någon sån här från Indonesien som är där för $500 eller för $100 i månaden och för att den är muslims fundamentalist.
Mm.
De är man inte så här rädda för, det är inte världens bästa soldater. Mm. Däremot hade IS tjetjenska prickskyttar som fick en lön på, de var där för ett jobb.
Yep.
De fick $3,000, det är mycket för tjetjenier i månaden.
Mm.
Ja, det är ju över 30 000 svenska.
Det är proffs.
Och de missar inte på 2000 meters håll. Så jag bara, shit, ja, för det var ju tjetjenska prickskyttar här också, sa de. Ja, de förföljer mig. De där. Så när du ska, även om du accelererar, det här är en elbil, du ska över den där, vi ska åka tillbaka. Men det här var nästan ännu mer läskigt än när det brinner där.
Ah.
För att ja, den accelererar fort då liksom. Men du kan, jag satt också närmast fönstret.
Mm.
Jag kan inte liksom börja bråka om platsen, för då känner jag mig liksom som en feg fitta. Mm. Liksom. Mm. Jag har ju suttit där innan. Jag är den som kommer få ta kulan. Och jag har tagit på min skyddsväst. För att den var så, den är tung. De väger 20 kilo de här skyddsvästarna. Då har jag tagit av kragen. För att jag ville, tyckte att det är väl onödigt. Liksom.
Mm.
Jag har en hjälm. Geir hade ingen hjälm. Så det var väl läskigt för honom. Men då har du helt plötsligt. Hade jag haft kvar kragen, så hade ju hela området varit täckt.
Yeah.
Men nu är det ju här, och så liksom får jag en kula här i halsen, då är det kaputt ändå. Liksom. Sen tar det ju liksom, han satte ju foten på pedalen, så det tar ju bara liksom en sekund att vara över. Men under den, eller två sekunder, under de två sekunderna var du jävligt rädd.
Blev ni beskjutna?
Nej.
Ni blev inte det?
Nej, okay. Men du var ändå rädd när du fick höra det där. Tre herregud, stycken samma dag som har korsat väg.
Fy fan, jag har 1000 frågor till, men larmet gick. Jag vet att du måste iväg på nästa grej.
Ja, ja, ja.
Så jag tänker att vi kan avrunda med bara, var hittar folk, var kan folk hitta ditt arbete? Var kan folk hitta dina böcker, din podcast, det du håller på med nu?
Ja, böckerna finns ju på, framförallt lättast då, det är ju billigare på nätbokhandlarna också. Det är lättast, senaste boken som är en prosa lyriksamling, där är också en del grejer från Ukraina finns med. Den heter Slå mig så hårt du vill.
Mm.
Den finns som ljudbok. De flesta finns faktiskt som ljudböcker också. Men vill du köpa boken fysiskt, så är det ju lättast från Adlibris eller Bokus. Då är det ju bara att googla Cyril Hellman. Så där finns ju de här Rapport från fronten mot IS och En resa genom krigets Ukraina heter de här två vi har pratat om. Vi kom väl in lite på den här Mitt mörka hjärta, gangsterreporten. Det handlar om när jag hängde med amerikanska gängmedlemmar i Kambodja som hade blivit deporterade där. De hade liksom fötts i Kambodja men växte upp i USA och trodde typ de var amerikaner.
Mm.
Men sen efter september 11 när Bush blev helt så här paranoid, då beslöt han att alla ur den här, Kambodja hade inte haft något utlämningsavtal med USA.
Mm.
Och det var en ganska stor invandrargrupp, för att USA hade ju dåligt samvete efter att under Vietnamkriget, jag tror de slängde 500 miljoner ton bomb över Kambodja i ett hemligt krig.
Ja.
Så, och det underlättade för Pol Pot, den här hemska då, kommunistledaren som utrotade, som jag berättade, en fjärdedel av sin befolkning, komma till makten. Så USA hade väl lite dåligt samvete då med all rätt och tog emot många då.
Mm.
Det var bara det att De växte upp som amerikaner, men kommer från jordbruksbefolkningen och inte från en akademisk familj och sådär, du tänker inte på att söka medborgarskap, och du tänker det heller inte, även om du är en akademiker, det har ju haft, det vet jag ju folk från som jag växte upp med i Chile, som blev utvisade till Chile för deras föräldrar var journalister. De tänker inte på att barnen ska bli kriminella i Sverige. Ja. Så de blev utvisade över en natt till Kambodja och drev runt som hundar. Så det, boken handlar om när jag följer med dem. Den kommer som seriealbum också nästa år. Kanske förhoppningsvis pjäs. Jag får reda på det i mars om den ska.
Okay.
Om jag får ett uppdrag att göra den som pjäs för en teater då. Right. Så... den finns på Bokrea nu på till exempel som pocket för bara 40 spänn någonting. Men då slår man Cyril Hellman på Alibris Bokus. Min podcast som jag har tillsammans med författaren Stig Larsson, den heter Cyril och Stig i otakt med samtiden. Vi har också vår egen öl som heter Ordet. Den finns på Systembolagen på Södermalm av alla ställen. Faktiskt någon sån här närhetsprincip som råder. Bryggeriet ligger där.
Just det.
Vad har jag mer? Ja, men det är väl de man kan söka om man vill konsumera.
Ingen så här Patreon eller någonting sånt man kan stötta nästa projekt på, eller?
Ja, nej, jag skulle ju faktiskt behöva swish till min Israelsresa. Ja, man kan gärna swisha mig 072-395-5572 på swish i sådana fall. Nej, men jag ska faktiskt snacka med någon riskkapitalist ikväll kanske och höra om hon kan sponsra Israel och få tillbaka det på något sätt. Om jag, för grejen är, som jag skrev i den här boken, Geir säger så här: jag skulle jämt vilja leva så här typ och vara på luffen i en krigszon och så här typ som Kapuscinski, en känd så här polsk krigskorre som reste med folket, just för att polska korrar hade inte samma ekonomi som CNN och sånt, så att han reser runt med buss och sådär och tåg och med vanliga människor. Därför blev han bättre än alla andra, för att han såg och gjorde bättre skildringar, för han reste ju med folket då genom Afrika och
intressant.
Det heter Fotbollskriget bland annat från Sydamerika, om två länder som börjar kriga om fotboll. Helt sjukt. Men han har gjort många böcker från just Afrika, en från Angola och en som heter Elfenben tror jag. Ja, men i vilket fall som helst. Geir säger att han vill leva så och bara, men jag kan inte för jag har fru och barn och det är pussel. Jag bara, ja, mitt problem är att jag kan, men jag har inte ekonomin. För att du får alltid pengar på bokförsäljning och stipendium och sådär, men de kommer ju efteråt.
Just det.
Nu kollar jag med Israel just kanske med förskott på något förlag liksom. Men det räcker inte heller hela vägen om du ska liksom göra något riktigt bra och så.
Tufft jobb där med krigskorrespondent.
Ja. Men som sagt, jag ser mig inte som sagt, jag har varit i de krigen. Men du får ju en drivkraft att fortsätta med det liksom. Det är därför antagligen. Men också för att ta Israel och Gaza nu, det är väldigt komplicerat. Man ser hur ens egen vänskapskrets är liksom helt polariserad.
Ja, som fan.
Och det kommer antisemitism, det kommer muslimhat, det kommer alla möjliga grejer liksom, med en sån konflikt.
Det är då det är så otroligt viktigt att folk faktiskt, ja men, någon sätter ner fötterna på jorden där och berättar verkligheten.
Ja, precis. Skildra vad man ser. Det är det enda man kan göra. Eller som, det är väl så jag känner. Det är det enda jag kan göra. Skildra vad jag ser och är med om.
Det är viktigt. Väldigt viktigt arbete. Så tack för att du gör det.
Ja.
Det tack. Uppskattas verkligen. Och tack så jättemycket för att du ville sitta här med mig och berätta lite om det.
Ja.
Uppskattas.
Tack.
Tack till dig som har lyssnat också. Vi hörs nästa gång. Ha det fint.
Bra.